Tack så mycket Magnus och tack för att jag får vara här. Ja, jag har undervisat i Afrika och där slutar man inte efter vissa svenska. Men jag tänker inte hålla på det sättet ikväll. Däremot så ska vi en förväntan på att Gud vill tala till oss, välsigna oss, göra saker i våra hjärtan. Och det kommer finnas utrymme för att ställa frågor. Jag vill liksom inte bara köra härifrån utan också att det blir en dialog mellan oss. Men ännu hellre att det blir en dialog mellan dig och mig, mellan dig och Herren och mig och Herren. Alltså att vi har våra öppna hjärtan här. Att Gud får tala till oss. Tack så mycket att jag får vara här. Vem är jag? Jag och Magnus, vi möts då i en processgrupp, kallas det för. En bönegemenskap, gemenskap mellan pingstpastorer. Vi har inte känt varandra tidigare så där. Vi har sett varandra på håll lite grann. Och då är det ju så att just det här ämnet är... Det är nära oss, jag vet att det är en pingstförsamling. Pingströrelsen har detta som ett kärt ämne. Men det är också så att på ett särskilt sätt så brinner jag för det här ämnet. När jag växte upp så mycket kring det här med andedop och annat var någon form av... Det var vårt kännetecken i pingströrelsen. Och för många så blev det någon form av ett diplom. Man skulle liksom ha klarat av det där med att uppleva andedop och tungotal. Men i mitt studium, mina upplevelser, min vandring med Herren Gud upptäckte jag att det är inte på det sättet att det är en punkt, en upplevelse. Utan det är en resa man gör med anden. Det finns ett liv i anden. Det finns många andliga upplevelser. Många märkliga resor som vanliga människor som du och jag kan få göra med den heliga ande. Och då blir det synd. Och pingströrelsen har ibland... Sätt ner på andra, det vet ni historiskt, för att de inte hade samma fina lära som vi hade. Och det har skapat många problem. Jag kommer här att ta upp den här frågan, måste man tala i tungor? Det är liksom en stor låsning för 10 000 människor. Men jag skulle vilja att vi kom förbi de sakerna och börja titta på vad är det Bibeln ger oss och erbjuder oss i anden, i tungotalet. Och det här blev så starkt för mig för 2015, 20 år sedan. Det här är faktiskt andra upplagan av den här boken, Ber en helig ande. Så jag skrev en liten bok och jag kan berätta att den här har hjälpt jättemånga människor att komma vidare. Så är du inte andedöpt? Förlåt, är du andedöpt och vill uppleva mer så är detta en väldigt bra startpunkt. En bra bok för att komma vidare. Är du inte andedöpt så har jag en annan bok. Jag har ett litet bokförlag, jag ska inte berätta om alla böcker. Men just det här med anden, andens liv, det är något som jag ger ut. Det finns en bok som heter De talar med andra tungor. Är det någon som läst den? Ja, en där nere och två där. Den här kom ut 1964. Så att några borde ha hittat till den. Det här är alltså en ny upplaga av en gammal bok. Den här boken var en bok som förlöste hela det som kallas för den karismatiska rörelsen. John Sherrill var en journalist, jag tror han tillhörde inte anglikanska kyrkan utan episkopalkyrkan i USA. Och så satt de på en tidning, en kristen tidning, och så hörde de, har ni hört om det här med tungotal? Vad är det för någonting? Det var liksom okänt utanför de här sekteristiska pingstvännerna, inte i de vanliga kyrkorna. Och de gjorde så att vi ska göra ett reportage och han skickas som en reporter och börjar alltså följa det här som en journalist. Och han spelar in människor som talar i tungor och sen sätter han sig hans fru och låtsas tala sig i tungor och så blandar de med olika röster och så åker de till lingvistforskare. Och så säger de, vad är detta för språk? Och den ena säger, det där är bara babbel, det där är ett språk men vi vet inte vad det är. Så han hör från professorer, förstår ni, att tungotal är ett språk. De ser det som språk, det vet ju de inte om. Så han försöker, förstår ni, forska efter detta. Och så är det hans resa. Det är en otroligt fascinerande bok. Jättebra. Och har du inte upplevt andedop och tungotal så kan det vara en startpunkt. För det är hans resa som skeptiker emot allt det här. Där han egentligen försöker avslöja hela det här. Vill du veta mer om de olika rörelserna så har jag en bok som heter Den helige andes århundrade. Vi har levt i 100 år med rörelser som kommer då i pingströrelse, karismatisk rörelse, lutherska kyrkan, episkopalrörelsen, katolska kyrkan, New Wine, Vineyard. Det finns en massa trosrörelser kanske. Det finns en massa rörelser som hela tiden hittar någonting i anden och som gräver upp den. Den här är skriven av Vincent Sinan. Som har levt igenom oerhört mycket av det här. Jag vet inte om han lever idag. Jag träffade honom för några år sedan. Han är över 80 år. Boken är fascinerande. Så de här tre böckerna handlar just om det. Jag vill bara skicka med det. Man kan handla mot att skriva upp sig där nere och så vidare. Så titta gärna på böckerna sen. Ska vi börja? Det här är ju bibelstudie. Och jag är inte riktigt den här bibelläraren. Jag är förkunnare, så jag kommer liksom trycka på lite emellanåt. Och Magnus får väl förmana mig efteråt och säga att jag har ett dåligt bibelstudie. Det går bra. Men det är viktigt att vi följer ordet, så det ska vi göra. Och vi ska börja i andra Timoteusbrevet, kapitel 1. Och Paulus, han säger så här, han har en lärjunge som heter Timoteus. En ung man som han har hittat, och han känner hans familj, därför förstår vi därför han hänvisar till mor och mormor här. Och så säger han så här att det finns en tro i dig. Vi är i andra Timoteusbrevet 1 och 6, och vi ska läsa 6 och 7. Jag vill påminna dig och låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Paulus säger att det hände något när jag bad för dig. Han säger, jag la händerna på dig och det hände någonting i ditt liv. Och vi skulle kunna ha en lång stund och diskutera vad det var som hände. Vi skulle kunna diskutera handpåläggning. Visste du om att Bibeln talar om 6 olika typer av handpåläggning? En av dem finns i Gamla testamentet, där man la händerna på det offerdjur som skulle slaktas för min synd. Och så la man över sin synd på djuret och så slaktades det. Det var en handpåläggning. Den är borta, för någon annan har blivit vårt offer. Så den handpåläggningen gäller inte längre. Men här talar han om ett överförande, och det här är inte andedop. Men det här är ett överförande av kraft. Det händer någonting i Timoteus genom förbönen. På andra ställen, och det kommer vi läsa om en liten stund där alldeles strax, så ska vi se att man lägger händerna på människor som blir andedöpta, och det händer någonting. Så handpåläggning finns där, men det finns framförallt att det händer något i dig, säger han. Och han talar här om Guds nådegåva, något som brinner, något som flammar upp. Och så säger han någonting i vers 7. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Det är väldigt starkt. Den ande vi fått av Gud trycker inte ner, den lyfter upp. Det är kärlek, kraft och självbesinning. Är det någon som behöver kraft ibland? Det var 2, 3, 5, allihop, okej. Är det någon som behöver kärleken ibland? Är det någon som behöver besinna sig ibland och tänka riktigt? Ja, när några åkte händer väldigt fort upp här. Ja, eller hur? För jag ska ge ett väldigt färskt vittnesbörd om, för 1,5 vecka sedan så hamnade jag i en mycket allvarlig konflikt med en person jag tycker om. I ett arbete jag står i. Och den här konflikten blev så svår, så över ett samtal som vi hade över en lunch så ställer sig personen upp och går bara därifrån. Och det skär sig alltså fullständigt. Och det är en ande av splittring, om vi nu ska tala andliga saker. Det är en andlig av missmod. Och jag gick in i ett mörker under flera dagar och bara kände, hur ska jag lösa? Hur ska det här komma till? Nu slås liksom allting undan för mig. Förstår ni, man tänker, nu kommer den personen tycka så om mig, det kommer säga så, det kommer bli det. Man kan ha en massa tankar, och de är inte uppbyggande, de är destruktiva. Vi kan nog inte samarbeta mer, vi får liksom skiljas åt här. Hon var en kvinna, får hålla på med sitt där och jag får hålla på med mitt där och så vidare då. Och så börjar man tänka hur man ska klara sig själv utan någon form av försoning. Och det är smärtsamt. Vet du, jag behöver kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Jag behöver i det, den situationen uppleva att det kommer kraft in i mig. Jag behöver Guds hjälp. Och därför, och det här är bara en påminnelse till oss, så ber vi Gud om hjälp. Och han får komma och hjälpa oss. Kommer ihåg att jag åkte hem och jag talade lite tung, men det är inte det jag lyfter just nu. Utan jag vill bara se att man ropar till Gud, och så hörde jag bara det här stilla. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Herren ska strida för er. Så jag bestämde mig för att jag skriver inget argt mejl. Jag agerar inte på något våldsamt sätt. Jag bara låter det vara. Och här för igår så löser sig allting. Underbart. Och min fru sa, du har inte gjort någonting. Nej, alltså jag menar inte i konflikten då. Utan jag har liksom inte arbetat. Det bara löste sig. Jag kan inte gå in på det, för det blir för personligt. Men jag gjorde ingenting. Det löste upp sig. Och det är liksom som en dimma som bara, det är bara borta. Det är fantastiskt. Och jag är jätteglad för att få vara vän med min vän och få ha en god relation och kunna se att vi kan gå vidare. Jag behöver självbesinning, för jag tänker fel. Jag behöver kraft, för jag blir kraftlös. Och jag behöver kärlek, för jag blir gärna självisk. Och nu kommer vi in på då vem anden är. Och anden är Gud. Och jag ska inte säga så mycket om det, men vi tror på Fader, Son och Helig Ande. Så när vi talar om anden så är det Gud vi talar om. Vi talar om hans väsen, hans karaktär och vem han är. Och just detta, vi får ta del av den anden som han är. Detta är alltså det stora. Ni vet, när vi blir frälsta, här är ju en stor predikan bara det, får alltså en ny natur. Den som är i Kristus är en ny skapelse, står det i 1 Korinthierbrevet 5:18. Du blir en ny skapelse, och det Gud vill ge dig är en ny ande. Det är hopplöst, det går inte. Jo, det går. Allt är kört. Vi räknar med Gud. Nu orkar jag inte mer. Nej, men vi överlåter det i Guds händer. Alltså, komma med hela tiden en kraft, en självbesinning, någonting. Det klarar inte jag av egen kraft. Och det är därför som jag inte behöver göra det heller. Ni har här ett kors, och det symboliserar den största kraft som någonsin funnits, syns på jord. Det är någon som blir hånad, förjagad, förföljd, piskad, övergiven, bedragen, korsfäst. Och som säger när han hänger där, förlåt dem. Var hittar du en sån kraft? Du kan hålla på och titta och göra någon form av saga kring det där. Men gå in i en situation när någon skär genom ditt hjärta. Och han upplever Gud, Fader överger mig. Och han säger, Fader förlåt dem. Var får du och jag en sån kraft? Sanningen är att vår själ säger hämnd. Vårt inre säger svär. Vi förbannar. Vi, förstår ni, det är vår natur. Han har ett annat väsen i sig. Han förlåter fast man förtjänar dom. Eller hur? Hur kommer jag in i det? Jo, jag måste in i den nya skapelsen. Och jag måste få ta del av den ande som Gud har. Och det underbara är då att Gud säger att han har ett löfte till oss. Och nu kommer vi till ett välkänt bibelord, eller hur? Det går inte att komma förbi en sån här då, Apostlagärningarna 1:8. Jesus ska till himmelen. Magnus, får jag be om ett glas vatten? I Apostlagärningarna 1:8 så vet ni vi kan läsa från vers 5. Johannes döpte med vatten, säger Jesus, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och där har du ett uttryck som är viktigt, dopet i den heliga ande. Ni ska bli döpta i helig ande. Ni ska doppas ner i Guds ande. Det är vad det handlar om. Och då undrar de, är det tid nu att ditt rike ska komma i all sin glans och det här? Men då säger Jesus, det är inte det som vi diskuterar här. Och så säger han så här, men i vers 8, när den heliga ande kommer. Tack så hjärtligt, jag tar och ställer det här. När den heliga ande kommer över er skall ni få kraft. Det var härligt. Och du ser att det finns ett när. Så lärjungarna vandrade i en vandring med Jesus. De var ju lärjungar, de var ju med Jesus. Ja, det gällde att hitta rätt bänk där. Sätta sig vid rätt gubbe, det är liksom så. Det kan bli tokigt ibland. Nu fick du mig att tappa mig helt och hållet här, syster. Ja, vad roligt. Lärjungarna vandrade med Jesus, men han säger ändå när den helige ande kommer. Det vill säga att de hade inte upplevt det som de ska få uppleva. Och det här är väldigt viktigt. Man kan alltså göra många upplevelser med Gud. Vandra med honom och vara på en resa med honom. Och uppleva hans tilltal, många, många saker. Och ändå, och detta är det viktigaste av allt jag har att säga. Finns det mer att uppleva, mina vänner? Det gör det alltid. Finns alltid mer av Herren Gud att ge. Vi kan aldrig komma till det. Åh, nu har jag upplevt allt. Nu kan jag sätta mig ner. Har du sett en blind se? Har du lagt handen på någon med cancer överallt och den bara är frisk? Har du väckt upp en död? Nu förstår ni, nu börjar... Nej, men vi har nog inte upplevt allt vi kan få uppleva. Jag minns att jag har fått lägga händerna på en död. Det hände faktiskt här i Sverige. Någon som dog och de körde mig till ett sjukhus med en annan. Och så låg vi händerna på ett lik alltså. Ja, det är häftigt. Men ska jag få vara med och se några döda stå upp, så måste jag först komma i närheten av några döda, eller hur va? Många är inte ens i närheten av några döda. Och det är rätt svårt i Sverige, för de tas rätt fort. Eller hur va? Men vill vi vara med, då måste vi få uppleva. Är ni med på det? Det finns upplevelser att göra. Och ibland säger jag lite för nu är jag inne i predikotagen alltså. Men ibland är jag lite för, jag satt en gång på en flygplats och jag satt en blind man i rullstol. Och jag tänkte, tänk vad underbart om han blir helad. Så jag satte mig bara och sa, får jag be för dig? Och jag tror på under och sånt där. Ja, det kan du väl få. Så sa han så här, men det är ingen som ser oss va? Nej, sa jag. Han var ju blind. Han var blind, det var massor med människor runt omkring. Nej, nej. Jag la händerna på honom och så bara en enkel bön. Och sen gick jag hem och så tänkte jag, tänk vad underbart att höra i högtalarsystemet. Vem är det på flygplatsen som har bett för en man? Vi har en tokig man ombord som säger att han ser. Det hade ju varit underbart. Men jag vet inget mer. Det skedde aldrig. Men jag har många gånger sagt att jag skulle vilja uppleva någonting. Och jag kan berätta många gånger, och det står i min bok, jag har många andliga upplevelser. Väldigt många underbara upplevelser. När man har tagit ett litet steg i tro, gjort något lite, och så kommer Gud och gör någonting. Jag har sett mirakler, jag har lagt händerna på sjuka, människor blir friska. Det sker inte på någon automatik, men det är en resa med anden. Det är Gud som gör något, och jag får vara med. Det är jättespännande. Inte varje dag, inte hela tiden, men den resan att vara med Gud. Så låt oss förstå det, att vad du än upplevt så har du inte upplevt allt. Vad jag än upplevt har jag inte upplevt allt. Och här står det, när den helige ande kommer, ska ni få kraft, ska vi få något nytt? Eller hur va? Det finns någonting mer. Och det här sker också då i Apostlärningarna 2. Väldigt kort innan vi går till Apostlärningarna 2 och går liksom snabbt igenom Apostlärningarna, för det är ju vår kyrkohistoria, vår första. Och vi ska inte gå igenom alla 28 kapitlen, det är inte det jag menar. Men vi ska snabbt skumma några saker. Så måste vi alltså skilja på några saker. Det är oerhört viktigt. Jag kommer här att tala om andedop med tungotal som tecken. Att få uppleva och tala i tungor. Lyssna nu. Det har inget med hur mycket en människa är en kärleksfull människa. Det finns människor som aldrig talar i tungor. Och det är de mest varmhjärtade, mest kärleksfulla människor jag vet. Det talas inte här om att om du talar i tungor så är du den mest brinnande evangelisten på jorden. Det finns människor som inte talar i tungor men som är oerhört brinnande i sin själarvinnarnit. Förstår ni nu vad jag säger? Vi måste alltså skilja ut saker och ting. Ibland när jag talar om karaktär så blir Simson ett bra exempel på någon som är smord, alltså smörjelsen, den helige ande. Han är urstark i Gamla testamentet men han har ingen integritet. Det slutar med att han slänger bort hela sin tjänst och att han är med horor, att han är med fienden och allt möjligt. Han har inget, förstår ni, sant karaktärsliv med Gud. Men han har smörjelse som kanske mer än någon annan i Gamla testamentet. Så låt oss inte blanda ihop de sakerna. Bara för att någon börjar tala i tungor och bli fylld av den helige ande så inte det är en människa som är fläckfri eller felfri eller liksom bäst. Förstår ni, alla de här tankarna har kommit in i många människor. Jag vet inte hur. Och det här stör mig, för anden och andedopet och tungotalet är en gåva, ett erbjudande. Något som alla kan få ta del av. Och det är det som är liksom hela poängen. Se det som en gåva, ett erbjudande, inte ett krav. Inte något som handlar om elitism eller måsten eller kvalifikationer. Det är en gåva att få uppleva andens dop och tungotal. Är det någon som förstår vad jag pratar om här? För det är många som har missförstått detta och ser det som ett krav. Eller ser det som någon form av bättre, sämre kyrka. Eller starkare, svagare kristen. Är ni med på det? Det är många som lägger in sådana saker i det. Och det blir helt fel. Helt fel. Men i Apostlärningarna 2:4 så har ni det här då. Att det är en pingstdag. Vet ni vad pingsten firas i den judiska församlingen? Varför firar man pingst? Det är skönt att man är i en kyrka så folk vet svaret allihopa. Många av er vet, men det blir säkert lite så här, är det så? Men alltså, man firar pingst i Israel därför att lagen gavs på berget Moreh, på Sinai. Och på Sinai berg, när man fick det här lagen, Moses går upp på berget och får de 10 Guds bud. Är det någon, och det är fler av er naturligtvis, som vet vad som hände? Det var tyst och dött och ingenting hände där. Var det så? Är det någon som kan säga något vad som hände där? Jag var inte rädda. Vad sa du?
Han stod talade i marken.
Ja, han blev arg. Men vad hände på berget? Rök, och Gud kom i rök. Var det bara rök? Eld. Dån, ljud. Det står på ett ställe att allt folket hörde rösten, så det var inte bara Mose som hörde när Gud talade. Hela Israel hörde det. Det är väldigt spännande, därför judiska rabbiner, en del av dem, talar här om att alla jordens folk kunde höra, alla jordens språk kunde höras i den rösten. Det är väldigt intressant. Eld som faller på berget, det landar på sten, eller hur? Nu firar man pingst i Jerusalem. Vet ni vad som händer då? Apostlagärningarna 2:1. När pingstdagen hade kommit, de firade detta, lagen kom alltså, berget, röken och elden. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade, då kom plötsligt från himlen ett dån som en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för var en av dem och fördelade sig och satte sig på var en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Fantastiskt. Här har du alltså elden som kommer från Gud, anden igen. Men nu kommer den inte på berget, inte på stenhjärtat som det talas om i gamla testamentet. Nu kommer det över den förnyade människan, den som har fått nytt liv genom Kristus, som har blivit försonad med Gud. Nu kommer elden och landar inte på ett hus, den landar på människor in i deras hjärtan. Det här är oerhört omskakande. Det är fantastiskt att det händer. Om ni läser noga i gamla testamentet så står att den dagen så dog 3000 av Israels folk på grund av olydnaden. Den här dagen, om du läser bara några verser längre fram, så står att 3000 blev frälsta. Den gamla lagen och det ledde till död, men här kommer anden som ger liv, som befriar. Det är jättespännande. Ta de här två bilderna och du kommer se hur de liksom talar om saker och ting som förlöses på ett helt nytt sätt i Nya testamentet efter att Kristus har dött för oss och försonat oss. Det är väldigt viktigt. Jag kommer aldrig förbi Kristus. Jag kan inte liksom ta del av andens rika liv utan försoningen, utan att bli frälst, utan att ta del av den delen. Därför då är du inte en ny skapelse. Då har du fortfarande stenhjärtat kvar. Du behöver ta bort stenhjärtat, få ett hjärta av kött som det står i Bibeln. Bli försonad, förlåten. Okej. Snabbt här då så går vi vidare i apostlärningarna. I kapitel 8 så har vi en jag ska läsa 8, vers 14 och framåt. Och då har vi en evangelist som heter Filippos. Och han kommer till Samaria, han börjar predika evangeliet om Jesus och där blir många frälsta. Han kastar ut onda andar. Många med, det står i vers 12 tror jag, att det är att både män och kvinnor döptes. Jag tycker om det. Därför står det inte att barn döptes. Det står att det man ser är att män och kvinnor som tagit emot evangeliet, de döps. Det är väldigt tydligt. Och så har ni en man som heter Simeon som är trollkar. Ska vi titta då i vers 14 här. Får du upp det, Henrik? Det kommer här. I Apostlagärningarna 8:14. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna la då händerna på dem, de tog emot den heliga ande. Härligt, du ser alltså de är frälsta, de är kristna, de tillhör liksom den här gemenskapen. Men det finns en annan upplevelse. Och den kan tydligen inte Stefanos förmedla på ett bra sätt. Så han ber apostlarna komma. Och deras teknik, det är att de utifrån sin tjänst och det Gud har lagt på dem, de lägger händerna på dem. Pang, säger det, så blir de andedöpta. Hur blev de andedöpta i kapitel 2? Var det någon som lade händerna på dem? De blev andedöpta i ett bönemöte. De bad och väntade på Gud. Han kom utan att någon lade händerna på dem. Så du ser här två olika varianter hur faktiskt människor blir andedöpta. Det ena är under bön. Man bara söker Gud intensivt. Det andra är att någon kommer och lägger händerna på. Detta är väldigt vanligt. Jesus lade händerna på sjuka. Det är en annan handpåläggning. Man lägger händerna på de sjuka och förmedlar kraft. Och det blev liv och hälsa. Det här är ju lärjungarna också. Handpåläggning igen. Flera olika ämbeten. Flera olika saker. Apostlarna la händerna på dem. De tog emot den helige ande. Och i vers 18 så står det. När Simon såg att anden kom. Han såg. Det betyder att någonting här måste vara oerhört synligt för honom. Är ni med på det? Det här liksom man har ett bönemöte och så ber vi för varandra. Det är helt tyst, det händer ingenting och så går vi hem och vi välsignar varandra. Men här står Simon, han ser att när de lägger händerna på dem, pang, det händer någonting. De började tala i tungor. Jag är helt övertygad om det. Det blev så påtagligt. Det blev så synligt. Så Simon stod bara och tittade. När han lägger händerna på honom. Det bara flödar. Och så lägger han händerna på honom. Det börjar flöda där. Eller hur va? I Apostlärningarna 9. Så har du också ett sånt här dolt exempel i Saulus. Som möter Ananias. Apostlärningarna 9:17. Då gick Ananias och när han kom in i huset lade han händerna på honom på Saul och sa: min broder, Herren Jesus som visade sig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Genast var det som fjäll föll från hans ögon. Han fick sin syn igen och så blev han döpt. Det säger inte mycket vad som hände i anden i honom. Men det är väldigt tydligt att han blev omgående helad. Och sen vi kommer komma till det. Första Korinthierbrevet 14 så säger Paulus så här på stället: jag ber mer i tungor än allihop ni andra. Han skryter om hur mycket han talar i tungor. Det här är viktigt för Paulus. Jag ska snart berätta varför. Vi bara stannar vid Apostlagärningarna 10. Så är Petrus inne hos Cornelius. Övernaturligt tilltal. Änglabesök har den här Cornelius haft. Och Paulus han haft en syn. Petrus har haft en syn. Och så kommer han in och så börjar han predika. Han börjar predika om evangeliet då. Och så står det så här i vers 44. Medan Petrus ännu talade, föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. De här var inte döpta. De här var inte kristna i en mening. Alltså, de var gode, hade en gudsfruktan. Men här hände någonting så... Det här är också väldigt spännande. Det finns de som menar det att det fanns ingen chans för Petrus att han skulle våga lägga händerna på dem. Det fanns ingen tro i denna judekristna församling att det här skulle vara så stort att det kunde gå till hedningarna. Så Gud säger, vi struntar i allt det här, vi bara döper dem rakt av. Var det ett bönemöte? Nej. Var det handpåläggning? Nej. När blir de andedöpta? När de sitter och hör evangelium så sätter de igång och de förstör hela predikan. Är ni med på det? Som att ni skulle bara börja sätta igång här under predikan och börja tala i tungor den ena efter den andra och till slut så får man lägga undan predikan och så får vi väl be lite eller göra någonting. Förstår ni? Det är en helt annan... Men och de här tre formerna har jag sett som bibliska modeller. Men det finns faktiskt andra utanför det. Gud har inte ramar. Jag och en kamrat i Dalen här för 2-3 år sedan hade en nyfrälst broder. Och vi stod bredvid honom i en gudstjänst och det var lite eftermöte. Och så kände, då sa min kamrat, ska vi inte be för nu tappar jag namnet här. P.O. Ska vi inte be för P.O. att han blir andedöpt? Det är ju jättehärligt. Så han gick aldrig fram, vi stod i bänken, jag och min kamrat, någonstans i mitten ungefär där. Och så, ni vet, eftermötet. Och det, så vi la bara handen på och så bad vi varsin bön, Gud, fyll honom med din helige ande. Han började inte tala tunga, hände ingenting. Sen gick det en vecka eller någonting. Och så plötsligt så får jag telefonsamtal. Och jag håller alltså på att köra vägen när jag lyssnar på det. Eller om du har ett telefonmedel. Jag var helt så här. Då visade sig att den här PO, han hade gått hem. Han hade liksom varit glad för mötet. Och någon dag senare så hade han suttit framför tvn och tittat på nyheter eller någonting. Och framför tvn så bara. Ja, bara fagara, massor. Och sen är han inne. Blandade du framför tvn. Så Gud, han verkar som han vill. Han söker efter hjärtan. Så vi låser oss inte vid det. Men vi ser här, Petrus får vara med också och se hur hedningarna blir andedöpta. Något som han kanske själv inte riktigt trodde. Och i kapitel 11 så får han stå till svars inför de andra. Vad har du gjort? Har du delat med dig av våra hemligheter? Eller hur va? Vad har du gjort Petrus? Och Petrus han ställer sig upp och säger att så här... Ja, vi kan ta från vers 15, Apostlagärningarna 11:15 till 17. Och när jag började tala, säger Petrus, och nu är det då till de andra apostlarna, då föll den heliga ande på dem, alldeles som på oss under den första tiden. Och då kommer jag ihåg vad Herren hade sagt, Johannes döpte med vatten, men ni skall döpas i den heliga ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav till oss när vi hade kommit till tro på Herren Jesus, vem var då jag? Att jag skulle hindra Gud. Och då står det att alla prisar Gud. Ja men vad underbart, då förstår vi det här. Eller hur? Ser du att han säger, om du går tillbaka till vers 15 där. När jag börjar tala följde den heliga ande på dem. Alldeles som på oss. De var med om samma sak. Vi var ju i bönemöte och jag predikade. Men det är precis samma sak. De börjar bara sätta igång under anden och tala i tungor. Vad ska jag göra åt det? Ska jag säga sluta, sluta, sluta? Vad vill ni jag ska göra? Nej, men då förstår man. Och så hörde ihop med Petrus upplevelse innan, hans syn och vad Gud har talat till honom. Att Gud är större än min världsbild. Gud gör mer än jag kan begränsa. Och hela församlingen, de andra säger, wow, vilken stor Gud vi har. Och så prisar de Gud för detta. Och här har du igen då, som vi, vad hände? Vi talade i tungor. Det gjorde de också. Samma upplevelse. I Apostlagärningarna 19, jag ska ta ett exempel till. Man kan spåra flera saker i Apostlagärningarna än det här, men vi tar 19 också. Apostlagärningarna 19 från vers 1 och fram till vers 7. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos sedan han hade rest igenom höglandet. Där träffade han några lärjungar. Och han frågade dem, tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Och svarade honom, nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni då döpta med? De svarade med Johannes dop. Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus igen då la händerna på dem kom den helige ande över dem. Och de talade med tungor och de profeterade. Du börjar se nu, alltså det här är så att säga det som den tidiga pingströrelsen med Charles Parham i slutet på 1800-talet. De börjar se det här på en bibelskola i Topeka, Kansas. Bibelskoleleverna, för han frågade dem, han åkte iväg och sa, kan ni ta reda på vad det är som gör, liksom, vad är tecknet på andedop, hur ska vi veta det? Och de läste apostlärningarna fram och tillbaka, Nya testamentet fram och tillbaka, och där som detta är det. De får uppleva andedop med tungotal. Och då börjar de be för det, och på nyårsnatten 1900 så finns det en känd kvinna som heter Agnes O som var bibelskoleelev. Hon sa, be för mig att jag får uppleva det. Och Charles Parham var själv inte andedöpt. Ingen av dem var andedöpt, ingen av dem talade tungt, ingen hade upplevt det. Men i lydnad till ordet, till tron, till det de trodde på, så la han händerna på henne och hon började tala i tungor. Och efter några dagar så var halva bibelskolan fylld av den heliga ande och tal i tungor. Det här är begynnelsen på det som sen en ung man som heter William Seymour, en färgad man som några år senare går på en annan bibelskola som Charles Parham har på ett annat ställe. Och han tar med sig det till Los Angeles och där slår en väckelse ner 1906 som bara några månader senare har kommit till Sverige. Och som börjar i Malmö, i Skövde och i Örebro, Stockholm. Och så drog den iväg i det som kallades för bland annat pingsväckelse i Sverige. Ett nedslag. Hela världen berördes av det som skedde 1906. Du kan spåra alltså hundra miljontals människors andliga upplevelser till det som skedde 1906. Och det gör, när man ser sådana saker, då funderar man på, var det bara en slump att de hittade de här bibelorden? Alltså jag kan inte tro det av den anledningen. Men de själva talade inte om erfarenheterna, de talade Guds ord. Vad säger evangelium? Vad säger skrifterna? Hur upplever vi mer utav Gud? Vad är detta? Sen är det väldigt märkligt, jag skulle kunna ta er in i kyrkohistoria, det är väldigt spännande med Dennis Bennett som 1960 gör samma upplevelse. Kan jag inte få berätta det? Dennis Bennett, han hade en annan präst som kom till honom och sa, hörde du Dennis, du är en vis och klok, liksom. han var vad heter det, överherde, jag kan inte alla de här titlarna i episkopalkyrkan, va? Men han var högsta hönset i ett distrikt. Va? Och han hade en präst som kom till honom. Du, jag har två underbara människor som har börjat komma till vår kyrka. Och de glöder i bänkarna liksom. Och de är fantastiska, men de säger att de blivit andedöpta. Jag fattar inte det där. Vi tror ju liksom, alla får ju anden. Så jag skulle säga att, och kan inte du komma och intervjua dem? Jag blir inte klok på dem. Så Dennis börjar åka och möta dem och sitta ner och samtala med dem. Och det slutar efter ett antal möten med att Dennis börjar bli mer och mer övertygad att de har gjort en andlig upplevelse. De har fått en glöd i sina liv som han inte har. Så han säger till slut att okej, jag vill också ha det ni har upplevt. Ni får be för mig. Ni får be att jag får uppleva andedopen, men jag vill inte ha tungotalet. Och då säger de till honom, vi är ledsen, det ingår i paketet. Du får liksom ta det eller inte, va? Han vill inte ha det här hokus, ni vet, som man känner och liksom, det verkar så märkligt. Men de säger till honom, vi kan inte be för dig, för det ingår liksom. Och han är så hungrig efter Gud, denna Dennis, han säger, ja men ni får be för mig i alla fall. Och det beskrivs i den här boken faktiskt, hur han själv, för John mötte honom. Så det finns en egen account här. Och jag har faktiskt mött Dennis Bennets fru också och pratat med henne. Men vad som händer är att han blir andedöd och han sitter där och plötsligt så börjar han bara tala i tunga. Inte sådär på något sätt, men det börjar som en ström börjar ut ur hans liv. Och inom en tid, några månader, så har 70 personer i hans kyrka blivit andedöpta. Och ni vet, nu börjar det rycka hos diakoner och präster och andra. Vad är det som händer i vår kyrka egentligen? Vad är detta? Vi är ju inga pingstvänner. Vad är detta för liksom? Så han bestämmer sig för att en dag så ska han predika om det här. Han går upp 1960 den 4 april i talarstolen. Han har 4 gudstjänster om ungefär 2000 medlemmar tror jag i de här kyrkorna. Så han går upp där och i alla gudstjänster så säger han: jag har gjort samma upplevelse som pingstvännerna. Jag har upplevt andens dop med tungotal. Hans medarbetare präst i första mötet ställer sig upp, sliter av sig i sin krag och säger: jag kan inte arbeta med honom, och så går rakt ut. Det är smäll, det ska jag säga. Han kom på framsidan på Time Magazine. Det var en stor tjockabaho alltså. Här kommer en pingsvän, en sån enkla bunder och arbetare. De kan göra alla möjliga konstiga saker. Men här har vi en intellektuell präst. Här har vi en akademiker. Det var en chock. Och det öppnade upp för några år senare, så säger katolikerna: vi är hungriga efter Gud. Och så när den katolska karismatiska väckelsen 1967 på ett universitet, där de läste den här boken och de läste David Wilkinsons vittnesbörd om hur han fick brand ifrån Gud till att vara en evangelist. Och de sa: vi måste ha kraften, vi måste ha detta som den helige ande har. De var så hungriga. Så de brydde sig inte om det var försoning, pingstvännen eller baptisten eller missionen. Eller, de är hungriga efter Gud. Och det finns något friskt i det där. Finns något underbart i det? Ja, ni märker, jag går in i predikan. Det var bibelstudie här. Okej, blir ni läst på mig? Säg nej så är ni lite snälla sådär. Ja. Tungotal. Tungotal har ofta varit en stridsfråga. Tungotal har ofta varit hit och dit och den har varit oerhört missförstådd. Man ser väldigt olika på det. Jag tror att det beror på att tungotalet har så många välsignelser med sig. Jag tror att det är en strid om tungotalet. Jag tror att det är en strid som går ner mellan kyrkor om du vill. Men bara ner till oss som människor. Varför skulle jag ta tid att be i tungor? Är inte det meningslöst att tala i tungor? Förstår ni? Det finns en massa saker, en massa strider i ens egna tankar. Mellan kyrkor, är ni bättre eller sämre om man talar i tungor och allt det jag talade om förut. Jag tror att det finns en strid därför att det finns såna välsignelser. Och allt som är viktigt, det strider djävulen emot. Allting som har betydelse, då kommer vi in i kamp, vi kommer in i motstånd, vi kommer in i olika typer utav strider helt enkelt. Och vi strider inte mot kött och blod, vi strider inte mot syskon i Guds stora familj, vi strider inte mot människor, utan vi strider emot andemakter. Och djävulen vet att människor som är fyllda av den heliga ande och går ut och botar sjuka och är ledda av den heliga ande och söker Guds väg i varje givet ögonblick, de är livsfarliga alltså. För de förkunnar ju evangelium på ett fantastiskt sätt. Alltså, förstå mig rätt nu. Om du får vara en tändsticka som lyser upp världen, eller om du får vara en fyr. Båda två lyser. Det är liksom inte en tävling. Båda två kallas för ljus. Är ni med på det? Men djävulen avskyr ju större låga du har. Eller hur? Ju mer mörker vi kan liksom skingra runt omkring oss. Jag måste bryta en del tankebyggnader. Folk tror att det handlar om stor eller liten tjänst. Det är inte det. Det finns inga stora och små tjänster. Det finns bara lydnad i Guds rike. Jag förstår, när kungen sitter på sin tron så har han på ena sidan en medarbetare och på den andra sidan en medarbetare. Och det kan vara du och det kan vara jag. Och så säger han till den ene: du, jag har ett behov alltså utav att vi nu evangeliserar Afrika här. Skulle du kunna springa iväg här? Jag står bakom dig. Vi satsar på en kampanj och så når vi lite folk i Etiopien. Det blir 1-2 miljoner frälsta. Vad tycker du om det? Ja, det är ju spännande. Du, jag känner mig törstig, säger kungen på tron. Skulle du kunna gå och hämta lite vatten av mig? Vem gör kungens vilja? Förstår ni nu att vad är litet och vad är stort? Det är inte mitt uppdrag att bedöma om att nå 2 miljoner eller gå och hämta ett glas vatten är stort eller litet. Det är en helt annan predikan, men jag måste bara bryta sådana här saker, för jag är så trött på hur vi jämför oss. Om vi har en stor eller liten tjänst eller annat. Så det var inte det jag visade om, men en stor eller lilla lågan. Den som står och ger vattnet till kungen med hela sitt hjärta och med hela sitt ljus är ju en stor låga. Den mamman som har tagit hand om sina 7 barn och som upplevt alla svårigheter och aldrig kunnat komma ut på missionsfältet är ju ett ljus för världen. Förstår ni mig? Vi måste bryta alla de sakerna, för vi kommer in i alla möjliga låsningar. Så vi blir fria att bara vara de vi ska vara. Vem bryr sig om du vinner 100 000 eller 1 miljon eller startar 100 kyrkor eller tar hand om 2 barn? Vad är viktigt? Det är viktigt för mig att få vara ledd av den heliga ande. Det är viktigt för mig att få göra det Gud vill. Det är viktigt för mig. Det fanns en gång en evangelist som hade inbjudan. Han bjöd in till något möte. Det kom bara en stackars liten pojke fram och det kändes väl inte så häftigt. Men den lille pojken hette Billy Graham. Vad är stort och vad är litet? Ananias står i Bibeln som lärjungen. Ananias kom till Saul. Hur många gånger står det om Ananias i Bibeln? Pastorn. Nu fick du så du... Nej. Det står en enda gång om Ananias. Enda gången lärjungen. Det står ingen stor titel. Lärjungen Ananias står det. Du kan gå in och titta. Kan allihopa. Lärjungen Ananias. Och sen läser vi 16, vad det nu är, bibelböcker. Och vi läser om hur han åker till Spanien, han ska åka till Italien, han åker till och han startar församling överallt. Denna Paulus, som gång på gång står, aposteln Paulus, aposteln Paulus. Vad vore Paulus utan lärjungen Ananias, som en dag, ledd av den heliga ande, går till den där gudlöse Saulus? Eller hur? Vem är stor? Vem är liten? Förlåt mig, jag går in i en helt parentes, men vi måste bryta det, för andligt liv handlar inte om stort eller litet. Det handlar om mer av Gud i mitt liv, i min vandring. Och efteråt så kan jag känna att jag fick vara med om något stort och se någonting underbart. Det här med tungotal, det finns olika slags tungotal. Och det här är väldigt viktigt att bara få lyfta fram. Jag anser att Bibeln talar om 4 olika slags tungotal. Och det är inte säkert ens att det är alla tungotal som finns. Men jag är ganska klar över att Bibeln talar om 4 olika. Det ena är det som vi läste i Apostlagärningarna 2:4. När den heliga ande kommer så börjar man tala i tungor. Det bryter igenom och man börjar tala till Gud. Man bara ber till honom och så sker det jag kallar för ett bönespråk. Det här är ett genombrott för den som inte varit med om det. Jag minns en tid när jag inte var andedöpt och inte kunde tala i tungor. Och sen minns jag när plötsligt det där genombrottet kom. Och plötsligt kunde jag bara tala i tungor. Och från det ögonblicket så kan jag göra det när jag vill. Plötsligt har jag fått ett språk inom mig. Jag har fått någonting jag inte hade förut. I can speak in English anytime. Ich kann ein bisschen Deutsch. Je ne sais pas jag kan inte franska. Hablo español. Ni förstår, jag går bara över och så hämtar jag från hjärnan spanska, tyska, franska. Jag hämtar härifrån. In English I can do many things. Jag kan göra mycket med engelskan. Härifrån. Men när jag ska börja be till Gud så kan jag be på svenska och så kan jag gå här. Och så kan jag bara... Jag vill inte liksom... Förstår ni? Jag vill inte förevisa tungotal här. Men jag kan gå dit och när som helst bara börja tacka Gud. Men det är något man inte kan förrän man är andedöpt. Det är något man inte kan. Och det är inget fel på någon. Ni ser, vi har talat om det. Man var lärjungar, alla följde Jesus. Det är inte någonting där. Men det finns alltså en öppning. Det sker. Du får ett bönespråk när du blir andedöpt. Jag har varit med av människor som säger att jag började tala i tungor och sen så blev det bara tyst. Ja, det finns tider när man står där i olika typer av vakuum. När man upplever att det blir stillastående. Men det är bara att fortsätta söka Gud, för någonting har hänt i dig. Bara fortsätt. Ja, men jag har bara ett ord och det känns så löjligt att säga det där ett. Ja, håll inte på att tjata, men bara sök Gud. Jag brukar inte tala så mycket om tungotal. Jag ber att människor ska börja söka Jesus. Börja tillbe honom. Därför det handlar om att det börjar flöda ut ur hjärtat. Många människor har många låsningar. Jag hade tänkt att säga det sen, men jag tror det är bra läge att säga det nu. Jag har en förbedjare för den här helgen. Det finns en kvinna som ber för er och för mig på ett särskilt sätt. Jag kom i kontakt med henne för, vad kan det vara, ett halvår, ett år sedan. Hon skrev till mig, jag tror att hon beställde några böcker av mig. Jag tror hon beställde den här bland annat. Och så tog hon kontakt och så sa hon, Pascal, jag har gjort många andliga upplevelser. Jag har varit på Catherine Kuhlmans möten i USA. Jag har sett, liksom, hon berättade och jag förstår. Hon är, om jag minns rätt nu, 74 eller 76 år gammal, någonting i den stilen. Jag har gjort många andliga upplevelser. För 47 år sedan så bad jag om att få bli andedöpt. Och jag har bett sedan dess att få bli andedöpt och uppleva andedop med tungotal. Men det händer inte i mitt liv. Och du skriver om det här. Och då pratar jag just med henne om alla dessa låsningar vi kan ha. Och så, ni kan ju tänka, i 47 år, då kan man ju börja bygga upp en massa låsningar. Eller hur? Och jag hann inte gå igenom dem särskilt mycket, men en liten stund. Och så uppmuntrar henne till, men du fortsätter att tro, du är ju hungrig efter Herren. Låt honom få göra det i ditt liv. Han kan göra det. Så bad jag en enkel bön i telefon med henne. Telefonbön, det fungerar. Så lade jag på. Efter 2-3 veckor så fick jag ett sms. Nu talar jag i tungor. I 47 år har hon velat göra det. Men på något sätt så låser det sig som för många i själen. Och jag kan inte, här kommer då en begränsning. Jag kan inte bara för att det låser sig för oss i själen ta bort biblisk förkunnelse. För många säger du, ja men alla gör inte det och inte ditt och datt. Ja men läs i Bibeln, de talade alla i tungor. Jag tror inte att ett erbjudande bara några få ska få. Det är en specialerbjudande för pingstvännerna. I deras klubb så får man denna som 10% rabatt, tal i tungor också. Nej men, är ni med? Jag tror att Gud är god mot alla. Jag tror att han ger till var och en som söker honom. Be och du ska få, sök och du ska finna. Bulta på dörren, den ska öppnas för dig. Det är inte ett patent för pingstkyrkan i Lugnås eller för baptiströrelsen. Det är evangelium, eller hur? Så detta att komma dit då. Bönespråk. Apostlagärningarna 2:7. Om vi läser lite senare i den här så händer någonting annat som är väldigt märkligt den här dagen. Och det här har ju ställt till det, särskilt i den tidiga pingströrelsen från Azusa Street. För de missförstod en del saker tidigt. Och här står det att när dånet i vers 6 står det. Ursäkta Henrik att jag kastade bibelord hit och dit. Men Apostlagärningarna 2:6. När dånet hördes samlades folkskaran och de blev väldigt uppskakade. För de hörde var och en sitt eget språk talas. Det är ju märkligt alltså. Här står man har kommit, för det här var en stor högtid, så här kom ju judar och folk. Det var liksom fest i Jerusalem, så man kommer från alla möjliga håll. Och så har ni en massa uppräkningar här om Mesopotamien och Pontus, Asien, Frygen, Pafylin, Egypten, Kyrene, ända från Rom. Och här står några enkla fiskare, är ni med på det? Och börjar predika evangelium på italienska, på turkiska, är ni med på det? På asiatiska språk. De bara står där och flödar och folk står och tittar, vad är detta? Vad är detta för människor? Det här är ju inte, jag ser på honom att han är en jude. Jag ser att detta är folk härifrån. Och de talar flytande mitt språk, till och med min hembysdialekt. Vad är det, värskötska? Här säger vi inte harslerör, här säger vi harslerör. Och det kan bara en redigare västgöte säga. Och då hör ni varifrån jag kommer egentligen, eller hur? Jag är född i Falköping, uppvuxen mellan Skara och Skövde, en liten by som heter Äggby. Inte så långt härifrån. Eller hur? Tänk dig då, på ditt eget språk, din egen dialekt, så hör du evangelium. Och du har rest liksom 2 månader för att komma till Jerusalem. Det måste vara en chock för dem. Och här har du någonting annat, det är tungotal som är ett språk under. Och jag kan berätta för dig, och det skriver jag om i den här boken, jag har varit med om det själv. Ett sånt exempel är när jag var jag skriver här om när jag var i Indien och fick uppleva att jag faktiskt i en bön talade ett språk som någon förstod. Men en annan händelse är när jag var i Gileadkyrkan i Göteborg, som nu heter Connect Church. Men jag var där och predikade och efteråt så var det ett eftermöte och någon kom fram och ville ha förbön. Och berättade att han eller hon hade upplevt svårigheter under en viss omständighet. Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag började be och sen så, du vet, orden tar slut. Man har bett för en person, man har inte så mycket mer att säga. Men jag kan inte tänka ut mer. Så jag fortsätter finnas där och börjar be tungor och bara välsigna den här människan. Och jag kan säga mycket om detta och be för en annan människa med tungotal. Var inte rädd för det. Inte bedust, men lägg händerna på människor ibland och bara be tungor för om det händer saker. Vad som hände den där stunden, det var plötsligt att hon började skratta. Och jag tänkte, vad händer nu då? Och jag förstod ju inte. Och hon sa det, vet du vad du säger? Jag har ingen aning. Du förstår, jag har varit i Tanzania sån, och du säger hela tiden tack, 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 tack. Du bara tackar och tackar på swahili hela tiden. Jag har ingen aning, förstår ni? Jag söker Gud, jag talar till honom. Men Gud gör ett språk under där. Och det här har man varit med om mycket. De tidiga pingstvännerna 1906, flera av dem trodde när de blev andedöpta. För det första, då var man tvungen att bli missionär. Så du kan tänka dig den anspänningen att om man sökte andens dop, då skulle man vara beredd att följa Gud precis vart som helst i hela världen. Det andra var att då får man ett tungotal, och då får du kinesiska eller japanska eller någonting. Så det är bara att åka till Kina så kan du tala. Och det var många som åkte till olika länder, och när de kom dit så upptäckte de att det var inte riktigt på det sättet. De hade inte fått ett språk under, de hade fått ett bönespråk, eller hur? Det finns många märkliga, väldigt märkliga resor och händelser i den tidiga pingströrelsen. För de var lite galna alltså. Och ibland så saknar jag att vi skulle behöva lite mer av det där. Men det blev en del tokigheter också. Och det där är en sån sak. De åkte iväg alltså. Trodde att de hade ett språk. Det tredje är i första Korintherbrev 14. Vi ska snart ta en paus här och avsluta. Första Korintherbrev 14 här. Där säger Paulus så här i vers 1 och framåt: sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni ska tala i tungomål, men hellre att ni ska profetera. Vi kan ta vers 6 också. Anta mina bröder att jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper er om jag inte meddelar er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? Det finns profetiskt tungotal. Det vill säga, det här är ett tungotal som förlöser profetia. Jag har inte sett så mycket av det i modern tid. Vi har blivit fattigare som kristen rörelse i Sverige, som pingströrelse, som karismatisk rörelse, som helhet. Jag hade en gammal gudsman som var en vän till mig som hette Gunnar Sameland. Och Gunnar hade en kamrat som båda två verkade mycket i det profetiska. Den ene stod upp och gick in i ett tungotal, satte sig ner. Den andra ställde sig upp och sa: så säger Herren. Det vill säga, han blev förlöst i den profetiska gåvan genom tungotalet. Så tungotalet hade ett innehåll, men det behövde tydas, det behövde tolkas. Det är därför som det talar i första Korintherbrevet 12 om tolka tungotal. Vi behöver se någonting förlösas ur det tungotalet. Men allt tungotal, mina vänner, är inte profetiskt. Det är väldigt viktigt att förstå det. Allt tungotal är inte det. Det sista jag ska säga är att första Korintherbrevet 14 och 10 så säger det så här: hur många språk det än, jag har nog skrivit ihop det fel, ska vara nog 12 och 10, vänta lite. I 12 och 10, förlåt. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andra. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Och här menar en del på, ja men du ser, det är en utav de där 9 gåvorna som finns i första Korintherbrevet 12. Jag menar att det är en gåva att tala olika slags tungomål. Inte att få tala tungomål i bönespråk. Olika slags tungomål är en upplevelse som jag också gjort ibland. Det är väldigt spännande, man går in, jag har särskilt klart exempel när jag tillsammans med en kamrat stod inför en väldigt svår situation. Det var något som skulle beslutas och göras. Vi gick in och började be, ungefär som jag och Magnus gjorde innan här. Vi tog en liten stund här borta och bad bara 5 minuter. Så han och jag, vi bad över den här situationen, vi började be tungor, vi gick lite fram och tillbaka. Och plötsligt så började jag tala ett annat tungomål. Och du förstår, när man talar tungomål och är en van tungomålstalare så känner man igen sitt språk. Ni vet, alltså vi har en språkmelodi i varje språk. Även om du inte förstår orden så har den en melodi. Den finns i en rörelse som på något sätt är väldigt typisk för det språket. Det är bara på det sättet. Och när du talar i tunga så har du bönespråket, du flödar. Plötsligt bryts det. Och plötsligt, istället för långa stavelser så är det en massa korta. Och istället, du går in och det är ett helt språk. Du märker alltså att det inte bara, du flödar. Det här är svårt att förklara, men du öppnar ditt hjärta. Och mitt råd är, det här kan många av er få uppleva. Flöda med det språket. Gå in i det, för du har nämligen ett val och kan säga, det var lite konstigt när jag brev som jag brukar göra. Eller så börjar du flöda med i språket. Och vad som händer är att det börjar ge en kraft, det finns ett innehåll. Och så ber du det. Och om du ber riktigt länge så kommer du förr eller senare upptäcka att det språket har ett slut. Och vid slutet på det språket så kan man plötsligt känna att men jag vill fortsätta tala i det språket. Och det kan du säkert göra en liten stund, men anden vill inte längre. Det är något som släpper och så går du tillbaka till det vanliga bönespråket. Och sen är det jättesvårt att försöka hitta på det där språket igen. Försöka gå tillbaka, det går inte. Så du blir given ett språk. Och jag kan inte göra någon stor utläggning om det. Detta är erfarenheter. Men jag har förstått att när det sker så förlöses något speciellt. Det händer någonting. Magnus, kan du stå upp? Kan du sitta ner? Det händer någonting. Varför händer det någonting? Orden har kraft. Förstår ni? Ord är viktigt. Så anden vill att jag ska börja tala någonting in i den andliga världen. Och jag går över i ett bönespråk. Jag vet inte ens vad det är, och det är ett annat bönespråk. Men det måste ha ett innehåll. Och vad som hände för mig och den här kamraten var att jag sa, märkte du, jag gick in i ett helt annat. Ja, det var märkligt, sa han, att du gjorde det. Sen gick vi ut ur det där rummet och så gick vi in i en situation som vi skulle möta. Och plötsligt var allting förändrat. Visst är det konstigt? Vi var inne i bönekammaren, där skedde miraklet. Där hände någonting som jag än idag inte riktigt kan förklara. Jag har många sådana här saker jag inte kan förklara, men jag bara vet att det hänger ihop. Det sker något i anden. Det är Gud som verkar. Och jag vill uppmuntra oss allihopa till detta, att vara med i det. Låt oss förvänta att Gud kan göra saker. I kapitel 13 så står det, Paulus säger så här, om jag talar änglars språk men inte har kärlek. Han säger att jag talar änglars språk. Vad är det för språk? Det är bara en enda bibelvers, jag tänker inte spekulera. Men ni ser att det finns flera språk som anas här. Det finns saker här. Det finns någonting. För Paulus är inte det viktigt, utan för honom är det viktigt att det kommer från hjärta och kärlek och att det flödar ut. Vi ska stanna där. Vi har innan fikat här bara, för vi ska ta en fika paus här. Är det någon som i det här just nu har någon fråga? Du sitter och känner, det här måste jag få protestera mot. Det här måste jag få tycka något om eller säga något eller undra. Just det.
Så de gånger när man ber för någon, så som du säger, svenska ord inte ytter, då kan säga vad det är, då tystar man och så kanske man har ett tungtal, då kör man tungtal inom sig istället.
Mm. Det är väldigt dumt.
Ja, fast det
gör man alldeles. Det där, jag tycker det är en jättebra fråga. Tack för att du tar upp det. Det där är ju väldigt vanligt. Och där har ni från 1 Korinthierbrevet 14. Där det står att tala inte högt i tungor. Eller vad ska folk säga om ni kommer in och talar i tungor? Och jag tror att det finns en viss klokhet i det. Jag tror att man ska inte liksom bete sig hur som helst. Men ni måste komma ihåg här att i 1 Korinthierbrevet 1 så säger Paulus till församlingen, hos er saknas det inte någon andlig gåva. Okej, tror ni vi kan säga det om er församling? Ni har alla nådegåvor, allting bara flödar här, i alla hörn så finns allting. Förstår ni, vi har kanske en bristsituation där vi behöver mer av saker och ting. För Paulus så var att han kom till en församling där de har blivit så välsignade så de har precis allting. Och du vet, om det är så att man verkligen kan uppleva att, kom hit Magnus, jag vill liksom bara exemplifiera. Om du tänker det här nu, Magnus och jag, vi bad i tunga där inne. Bad jag högt? Ja, gjorde du det? Ja, var du störd?
Nej,
och inte jag heller. Så vi på något sätt klarade av det där va? Alltså vad som skulle kunna hänt, jag kände ett tag, ska jag be för Magnus? Nej, det är inte läge. Han kanske tänkte likadant, ska jag lägga händerna på Pascal och bara välsigna honom, han bad en bön för mig för möte. Vi kan fundera vad man gör i bönen och sådana här bitar. Men liksom, kan du tänka dig en församling där man vet att allting bara fungerar, som jag bara kör, halleluja. Och han bara, wow, är du med? Och han kanske börjar tala i tungor över mig. Det blir ju helt galet, va? Är du med på det? Det ser ju lite underligt ut, va? Hur går det till och vad händer här alltså? Pingströrelsen, mina vänner, var känd från början för att man klättrar på väggarna. Var tror ni det kom ifrån? Varför tror ni att folk sa de klättrar i väggarna? De går över bänkarna, lägger händerna på varandra, de ber, de dansar ringdans, de tjoar, de jublar, de hoppar på stolarna. Eller hur? Och där tror jag att det finns en liksom, hallå, Paulus, du kan sätta dig nu, tack nu. Lugna ner dig lite. Det kan inte bara ske liksom virvar här, utan lite lugn då. Men till oss så hade Paulus sparkat oss i rumpan lite grann. Ni sitter ju still precis allihopa så här. Hela mötet. Va? Och när ni ber så knäpper ni händerna så. Och så säger ni Jesus. Alltså, kom igen! Är ni med på vilken situation har vi? Jag tror inte man ska bli ovislig. Men jag tror att vi måste förstå att det händer någonting genom tungotalet. Och det har vi tappat bort. Jag har bett för människor och bara bett i tungor. Det här är väldigt intressant. Ta den här boken. John Cheryl och jag har inte riktigt samma syn just kring det här. Han skriver i slutet av boken, jag anser att tungotal är bara för ens personliga, liksom, så det ska man ha för sig själv. Så han, du kan läsa den här, den kommer hålla med dig om du tycker det nu. Det intressanta är att han själv i sökandet så beskriver han en gång att han går, han frågar efter hur han ska uppleva det här och då säger han, det finns en kvinna som är stark i bön och du ska träffa henne. Så går han till henne och så säger hon, ja, jag vill att du ber för mig, att du ber i anden för mig. Och då säger hon, ja, det där är viktigt för mig, om jag ska be anden för dig då ska du ett specifikt bönämne, du ska berätta vad det är, eller kanske inte, men du ska åtminstone tänka på vad det är så att vi ber för någonting specifikt, inte någonting bara liksom allmänt. Okej. Okay. Och då tänker han på något specifikt. Jag kommer inte ihåg nu vad han hade för exempel. Men någonting som, jag tror att det var hans fru skulle ha ett möta människor och det var stökigt och grejer. Så han var orolig för ett möte med henne och allting. Och där sitter han och så börjar hon be för honom. Först då på engelska, det är deras språk. Och sen börjar hon be. Hon lägger händerna och börjar tala i tungor. Och han känner sig väldigt besvärad. Han tittar ut genom fönstret och det känns som att folk tittar på honom. Du vet, så. Och han tänker att det är bäst jag blundar. Så han blundar. Och efter en stund alltså, så känner han plötsligt hur någonting träffar honom. Och han är, alltså förstår, han är en skeptiker. Han upplever det. Och han är väldigt förundrad och går därifrån. Och sen han kommer och möter sin fru vid tåget och säger, du, hur var din dag idag? Åh, allting bara löser sig. Det var underbart. Du vet, hela den situationen som han la fram som bönämne är bara löst. Men hon har bara bett i tungotal för honom. Så jag tycker att när han gör sin slutsats så gör han fel. För han har själv varit med om att människor bett för honom bara i tungotal och det välsignade honom. Jag har flera sådana exempel i kyrkohistorien. Människor som gör läror, för de vill att det ska vara ordnat, det ska vara tillvänt, det ska vara fint. Och det vill vi. Men det finns hemligheter i anden. Ett känsligt sådant exempel, och jag ska försöka bena ut det lite snabbt. Det är ju trosrörelsen med denna underbara Ulf Ekman. Ni vet, det är bara liksom reser sig upp, va? Och man kan tänka, vad i hela världen alltså? Och så går han och lägger, ni har alla de här videoklippen på tv liksom, när han lägger, jag tycker det är underbart, för det är faktiskt ett bönemöte, det är inte en offentlig samling, de söker Gud och de är fria. Jag gillar det, det är väldigt härligt, men det ser väldigt märkligt ut. Jag var med en gång om en afrikansk predikant som slog en annan kille. Och pastorn efteråt här i Sverige hade honom, jag tolkade honom. Han gick och drömde till en kille som råkade vara pastorns son. Han stod och sökte Gud och han bara åkte omkring. Och efteråt så frågade han sin son, du, vad hände där? Det var ju hemskt att han slog på det. Och killen sa bara, jag upplevde Gud. Alltså han fick en, jag har sett det här många gånger. Det som vi ser för ögat är inte vad som händer. Det händer någonting annat. Och man får säga vad man vill om Ulf Ekman, man får säga vad man vill om trosrörelsen, men det finns några saker som de har stridit för. En av dem är tungotalet. Och när de talar högre så talar vi tystare. Jag tror att det är fel. Sen behöver vi inte skruva upp det, vi behöver inte skaffa mikrofon och stå och skrika. Förstår ni? Vi behöver inte gå liksom in extremt här. Det är inte det jag talar om. Men friheten har många gånger i pingstförsamlingar förlorats. Därför att vi tror att vi blir extrema om vi talar tungor. Folk kom till pingstkyrkorna förr i världen för de ville höra tungotalet. Smith Wigglesworth, som är en trons apostel, han åkte för han ville bli andedöpt. Och han stod upp i frälsningsarmén, för det var de som upplevde andedopet i Bedford i England på en plats. Han ställde sig i möten och sa så här: hörni, vi har jättehärliga möten hemma och jag ber för sjuka och de blir friska. Och ni säger att ni har andedop och tungotal. Jag möter ingenting här. Nu får ni skruva på lite. Alltså, han störde mötena. Jag vill uppleva det här. Ni pratar om andedop och tungotal. Kom igen. Han är ju rest dit. Han är hungrig. Och de sa till honom: res hem. Och så småningom så blir han andedöpt och blir en väldig välsignelse. Vi ska vara kloka och visa, men vi får inte skruva ner det som är en gåva till oss. Det finns saker som händer när vi lägger händerna på varandra och ber i anden. Låt oss förlösa det. Om man är i en väldigt offentlig gudstjänst. Jag menar, det här är ju inte det typiska väckelsemötet eller evangelistmötet. Förstår ni, man välkomnar en massa nya. Det är väl fel tillfälle liksom sådär. Men i en vanlig gudstjänst så tycker jag det är okej. Okay. Och då kan man som mötesledare, pastoren, som vill säga: hörni, nu är vi fria. Och för dig som är lite ovan här, vi talar i tungor. Det är en gåva från Gud. Och det ser lite märkligt ut, men vi är bara fria. Och vet du vad? Folk fattar inte. Men de känner. Och här ska jag sluta nu, för vi ska ta den här fikapausen. Men lyssna nu, människor känner om det är äkta. Om det är en stor cirkus, ja, då kan vi blåsa av alltihopa. Och det är jag inte intresserad av. Men det som är äkta och är av Gud, det känner människor. Och de förundras. Den här Gunnar Samuelsson som var en underbar vän till mig, han åkte ju gång på gång till pingstkyrkan. Han satt ner och lyssnade på sången. Han var ju inte troende för 5 öre, men han sa sången berörde mig. Alltså, det var något i anden, hela den atmosfären som berörde honom. Det är kanske lättare att förstå, för vi tycker det är förståeligt. Men jag tror att om vi är naturligt övernaturliga, avslappnade i det, så behöver inte det bli kramp. Och jag tror att en av svårigheterna är att vi själva har haft kramp kring det här. Vi själva är osäkra, vi själva är liksom så här, hur ska det vara? Och vi behöver bli trygga i de här upplevelserna för att kunna förmedla dem vidare.